Vad händer i Kristdemokraterna efter en vecka av dramatik?
Hur många felrekryteringar kan Ebba Busch göra?
Det här är Politiken med Margit Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Tore Hammar.
Vi kommer precis tillbaka från Ebba Buschs kaffeträff med riksdagsjournalisterna. Och jag är på något konstigt sätt så här upplyft. För jag kände det här var en energi. Det är ett svårt ämne med KD-skandal. Men jag såg en fight in Ebba som kom tillbaka och gav igen mycket till media. Ja, det fyllde mig med känslor.
Ganska klassisk Ebba Busch i krisläge skulle jag säga. Kommer träffa alla journalister på samma gång, lägger alla kort på bordet, eller de kort hon vill, men väldigt mycket detaljer. Och är liksom, säger, jag har gjort fel, men nu går vi vidare.
Ja, hon visar ju att hon är in charge väldigt mycket. Det är, hon tar ju i den här frågan. Alltså skandalen, eller hur vi ska uttrycka det, kring Johan Inger och Sara Skyttedal.
Och det som har hänt i den här situationen, om man ska recappa lite, så för en vecka sedan, exakt förra onsdagen, så kom ju ett pressmeddelande att Johan Inger lämnar som partisekreterare. Lite oväntat eftersom han tillträdde i oktober. Han verkade också väldigt förtjust i det uppdraget. I sin Twitter-bio skrev han att det var det finaste uppdrag man kunde ha, och han hade fastnålat bild från ögonblicket då han presenterade som ny partisekreterare. Ett ganska kryptiskt pressmeddelande där man inte förstod så mycket mer. Och några timmar senare så la Johan Ingerö själv ut ett meddelande där han, eller ett Facebook-inlägg där han skrev att han hade blivit anklagad
för någon sorts ofredande utav en onämnd partikamrat. Och sen lite snabbt därefter så kommer Sara Skyttedal och på Facebook lägger ut ett meddelande om att hon har anmält en oidentifierad partikamrat för
någonting som senare eller som polisen har rubricerat som sexuellt ofredande, som ska ha hänt på valvakan i Europaparlamentsvalet 2014 när hon var KDU-ordförande och han var presschef. Hon är ju idag Europaparlamentariker.
Ja, det är två personer som är väldigt viktiga i den nya kristdemokratin, om man vill uttrycka det så, alltså Ebba Buschs skapelse eller omformning av det här partiet. Johan Inger har ju haft central roll ända sedan Göran Hägglund-tiden egentligen, men särskilt de senaste åren i Ebba Buschs stab, och blir då upplyft till partisekreterarroll som är så tungt med det kan bli i tjänstemannasammanhang och helt central för ett partis fungerande. Och Sara Skyttedal var ju toppnamn i Europaparlamentsvalet 2019, och det var ju ett framgångsrikt val också. Så det här är ju, ja, förutom det så har hon ju dessutom liksom varit vägledande i ett antal positionsförändringar i partiet. Alltså migrationspolitiken, decemberöverenskommelsens fall och sådär.
Alltså hon var ju så framgångsrik som KDU-ordförande att man efter henne talar om ett Skyttedal-komplex. Där alltså efterföljande ordförande försökte liksom göra om hennes trick med att då driva partiet längre höger ut, skriva kontroversiella debattartiklar som tog upp all syre. Det är väl ingen som riktigt har lyckats på samma sätt som Skyttedal.
Och samtidigt så var det hon ju inte bara så här en lojal, liksom lite amerikansk högerpopulist som liksom krokade arm med Ebba Busch och Johan Ingerö. För hon hade ju också lite egen politisk agenda eller egen ton. Hon berättade till exempel om att jag har gjort en abort, kontrasterades stort till den tidigare EU-parlamentarikern Adaktusson, som han hade så mycket trubbel för hur han hade röstat i abortfrågan i Europaparlamentet. Och sen det som hände förra året när hon kom ut och sa jag är för legalisering av cannabis.
Ja, och det är ju just den händelsen som ska vara central i den här konflikten som har skett nu. Alltså när Sara Skyttedal gjorde sina cannabis utspel, och gjorde flera intervjuer där hon berättade att hon själv har brukat. Då fick Johan Ingerö som partisekreterare i uppdrag att piska in henne i partilinjen igen och säga att du kan inte hålla på så här.
Och det här är ju helt normalt för alla partier. Det är ju din partisekreterares roll att så här, du är ute och springer med någonting som partiet inte vill att du ska göra och nu ska jag liksom få in dig i follan.
Kristdemokraterna som ju också nu har... alltså minister, alltså som har ansvar för de här frågorna i regering. De, Ebba Busch pratade idag om att det här var ett så otroligt känsligt läge som de här utspelen kom i.
Ja, det gör det ju, för det finns ju rörelse i hela den här, alltså i narkotikapolitikfrågan. Och där sitter Jakob Forssmed, folkhälsominister, och de andra på socialdepartementet och ska liksom hålla tillbaka den rörelsen. Och så kommer deras framgångsrika EU-parlamentariker börja härja.
Ja, och som sagt, en person som förr har ju verkligen flyttat sitt parti. Det verkar hon ju dock ha lite svårt att göra i den här frågan. Enligt vad Ebba Busch sa idag, och också tycker jag vad man fått intrycket av när man har pratat med kristdemokrater på sistone, så finns det ju en ganska stor upprördhet i partiet över det här utspelet. Alltså det här är ingenting som Sara Skyttedal har stöd för rent policymässigt. Jag pratade med en person som sa att den enda som nog stöttar Sara Skyttedal rent sakpolitiskt i cannabisfrågan är nog Johan Ingerö, den gamla luffaren.
Det är ju en underbar ironi i hela den här rätt infekterade situationen. Och i någon mån så har ju den här att göra med någon slags personlig konflikt som då går tillbaks många år, men som först liksom kommer upp till ytan nu. Samtidigt har ju den här, eftersom de personerna är de är, politiska konsekvenser för partiet Kristdemokraterna, som ju har uppenbara problem, eller annorlunda uttryckt stora utmaningar framåt.
Logiken du har är ju i grunden obegriplig. Jag har sagt det till dig innan, jag säger det igen. Logiken du har är ju i grunden obegriplig.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det här är ju ett parti som närmar sig spärren eller hamnar under den i flera mätningar. Och det här var ju liksom den stora stressen när Ebba Busch valdes till partiledare. Hon kände så här, jag får bara prata om vilka krissiffror vi har, jag kommer inte fram med politiken. Nu sitter hon som minister, en hårt ansatt minister som anklagas för löftesvek. Nu får de plötsligt den här skandalen som tog upp väldigt mycket av det här mötet med riksdagsjournalisterna.
Hon slapp prata el i alla fall.
Nej, det var en kort stund som hon fick prata el. Jag tror hon vill prata el.
Tror du det?
Och kärnkraft. Jag tror att hon tycker att hon kan vara offensiv där. Men icke desto mindre, det som blir är ju då elen. Och det här är ju ett parti vars liksom kärnfråga ändå är sjukvård. Den existerade ju inte överhuvudtaget på det här mötet med riksdagsjournalisterna.
Vi gick lite tidigt, man säger. De kan ju ha ställt den frågan när vi hade
gått.
Tror
de gjorde det?
Jag vet inte.
Nej, men i valanalysen så tas det ju upp till exempel att det var väl jättekul för Ebba att stå och vifta till sig uppmärksamhet med en falukorv. Vi hamnade mitt i plånboksfrågorna, men vi hade ju inte den politiken som skiljer ut oss från de andra, utan det var ju sjukvården, det var ju äldrefrågorna vi skulle prioritera, och där är ju inte debatten.
Nej, och det där är ju en jättegammal konflikt egentligen mellan den nya kristdemokratin och den gamla kristdemokratin på något sätt. Alltså, det här låter ju som två falanger. Bara det är en förenkling. I Kristdemokraterna finns det minst fyra, kanske fem falanger.
Har du namn på dem?
Jag har haft namn på dem, men jag vet inte om de liksom är fullt giltiga längre. Men det finns ju liksom en kristen höger, en icke-kristen höger. Det finns en kristen vänster, det finns en icke-kristen vänster. Så där har du fyra till att börja med. Och sen finns det ju liksom kärnan som någonstans är alla som jobbade med Alf Svensson 1989. Det är i mitten i partiet, historiskt så att säga. Och var det länge. Men den rörelse som idag är ledande i partiet och som väl både Skyttedal och Ingerö på sätt och vis kan räknas till, fast de har kommit dit från olika håll, är ju det tidiga 00-talets KDU, ungdomsförbundet. Det var ju där liksom brottet mot gamla KDS, gamla gröna KDU, gamla fredsrörelse KDU liksom blev som skarpast.
Med, en rak höger.
Ja, Charlie
eller Weimers. Eller posera med vapen KDU.
Ja, ja, för att ta Skyttedal och Bush. Alltså Charlie Weimers, Ebba Bush, Sara Skyttedal, Peter Kullgren,
Andreas Karlsson,
namngalleriet som idag är ministrar eller tunga personligheter kommer ju från den rörelsen som handlar om att liksom reclaima kristdemokratin och trycka in konservativa ideal och idéer.
Ja, och alltså det har ju sedan dess varit en diskussion om så här KD mjukt eller hårt.
Ja, och då är ju de här de hårda då.
Ja, och sen så var det ju de hårda vann ju. Så var det ju ganska tydligt och flera, även om man idag har, sitter ju ett par mjuka i regering också, alltså Acko Ankarberg får väl räknas dit och Jakob Forssmed.
Ja, men och den striden var ju när det var partiledarstrid mellan Ebba Busch och Jakob Forssmed. Och alltså, vad befinner vi oss nu i tid?
15.
Ja, och redan efter valet 2014 så skrevs det ju en valanalys. Och i den, för första gången, så vann ju så att säga den hårda ungdomsförbundslinjestrategin. Ja. Nämligen, vi ska inte hålla på med en konstant breddning för att tro att vi är ett CDU som får liksom 20%. Utan vi ska nå högborgerliga väljare. Män som gillar kärnkraft, ordning och reda, hårda tag, stränga straff. Och det präglade ju sen den där partiledarstriden mellan Ebba Busch och Jakob Forssmed. Och Ebba Busch vann den.
Ja, och sen har det väl gått mer och mer åt att man verkligen har vunnit. Alltså den sidan verkligen har vunnit. Kritiken har också tystnat lite grann kring...
Och en del människor har försvunnit som har varit kritiska till detta. Och andra har rättat in sig i ledet.
Och då är det ju spännande att komma till cannabisfrågan. För den kan man ju se också som den hårda sidan. Att vara liksom för förbud och liksom verkligen ur ett lite gammelkristdemokratiskt sätt säga så, nej men vi värnar om den svaga genom att vara riktigt hårda, att kriminalisera och också det här som jag kanske inte hade förstått hur upprört partiet var över att hon hade erkänt eget bruk, för det återkom ju Ebba Busch till flera gånger när det gällde Sara Skyttedal, att hon sa så, nej men vi kan inte ha en vår EU-parlament kandidat som sitter på en av de största plattformarna som säger att hon, liksom, hon kommer begå brott. Och hon sa ju också, jag har hört att hon har lovat att inte bruka själv i framtiden.
Hon sa hon, jag har hört, det sa hon faktiskt. Och det är lite spännande eftersom de verkar haft mycket direktkontakt, men då tydligen inte berört den här frågan direkt eftersom hon säger att hon har hört. Men den stora frågan med nu är ju om det inte också pågår någon slags skifte här. Alltså valanalysen och strategin har ju varit helt inriktad på den där hårdare linjen. Men läser man valanalysen efter det här misslyckade i partiegoistiska sammanhang valet i höstas, den som partiet liksom mörkade ut en fredag eftermiddag, då kan man ändå skönja en svängning eller ett ganska starkt ifrågasättande av hur väl den här strategin har fungerat.
Ja, framförallt är man ju kritisk till att man inte har lyckats lyfta sjukvårdsfrågan. En fråga som är väl viktig för många väljare, där man har ett tydligt sakägarskap, viktigt för kvinnor. Och att man istället då har lyft frågor där man kanske inte har haft så mycket unik politik, som du sa, Henrik. Men det finns ju också ett intressant resonemang där som är, väljarna tycks ju ändå inte ha gått till mjukare partier. De har ju framförallt ett nettotapp till Sverigedemokraterna. Och det har ju valanalysen lite svårt att förklara.
Ja, och den är lite svårbegriplig också i kremlologiska sammanhang. Alltså den är ju ett grupparbete, men är skriven av Erik Nilsson som är kommunalråd i Karlstad.
Som har lånat språkdräkt av Thomas Nordenskjöld på Expressen. Har ni tänkt ni på det? Att han har skrivit så här. En centralt placerad person säger. Någon med god insyn menar att.
100% Nordenskjöld-prosa.
Ja, men att de liksom istället för att. Alltså jag menar, det är väl är det hemligt? Varför måste de vara anonyma?
Ja, men de har blivit så påverkade utav det här sättet att det politiska journalistiken som de tänker sig, liksom, vi måste också jobba med hemliga källor för då vågar folk säga sanningar.
Men i KD-kremlologin så är ju Erik Nilsson alltså en del utav den här KDU-generationen runt Bush och Skyttedal och Weimers. Alltså jag räknar fortfarande Weimers som kristdemokrat, hör ni här i historiken, men han är ju nu för tiden sverigedemokrat i Bryssel. Den betydelse han hade för kristdemokraternas utveckling gör att man hela tiden måste nämna honom här ändå.
Du säger ofta saker, men sen så gör du ju någonting annat. Någonting annat.
Kristdemokraterna har ju gjort ett dåligt val, men de har ju fått fler ministerposter än någonsin förr. 6 statsråd har de. Och de har ju delat upp dem i ett mjukt och ett hårt kluster. Jag vet inte om ni har tänkt på det. De har ju satt de här landsbygd, infrastruktur, civil mot de sociala. Och det har varit en medveten tanke som jag förstår det för att då skapa den här bredden och tala med två röster samtidigt.
Det här hårdmjuka.
Det hårdmjuka. Samtidigt så är det ju ganska tydligt Ebba Busch som får nästan alltid. Har ni sett de andra? Erik Slottner mejlade oss en gång.
Alltså ja, han har mejlat och sen har vi gjort en podd om Jakob Forssmed. Men det är ju mer vi som har pratat om dem än de som har gjort någonting som har synts stort.
Alltså, frågan är ju så här typ. Var det dumt att ge Ebba Busch kärnkraftsministerportföljen? För på ett sätt ska man säga så här, ja, men hade hon varit sjukvårdsminister eller socialminister, då hade det ändå varit något tydligare fokus. Det här är en vice statsminister, det här är en partiledare. Kunde ha sugit in mer uppmärksamhet och också med tanke på den personen är. Hon hade hittat någon sorts falukorv.
Men det där är väl fel verb, alltså gett henne. För det har hon ju varit tydlig med att det är en post hon har tagit och valt. Ja. Och den hon hade valt redan efter valet 2018 om hon hade hamnat i regeringsställning. Mm. Så det är ju en del i omgörningen och det är liksom... Det är därför det blir kluven tunga alltid att läsa Kristdemokraternas valanalyser. Den från 2018 som ju var ett framgångsval där de gjorde den här jättespurten och Ebba blev Ebba stor och sådär. Den har ju samma, så här, var är sjukvården och att folk gillar vår sjukvårdspolitik och KDS-tanter som vi vann på, eller var det att Ebba plötsligt började prata om kärnkraft? För det gjorde hon ju redan då och liksom sikta mot en äldre manlig publik.
Ja, och alltså... De skriver ju, om man då ska tro valanalysen, så hade de ju jättesvårt att komma ut med sina sjukvårdsutspel. De gjorde många sjukvårdsutspel, men medierna var inte intresserade. Medierna var intresserade av falukorven. Och Sverigedemokraterna säger ju samma sak när man pratar med dem. De gjorde ju sitt stora tandvårdsutspel, som inte heller fick någon uppmärksamhet. Typ samma dag som Tobias Andersson twittrade om återvandringståget till Kabul, som fick jättemycket uppmärksamhet. Kanske har vi de politiker vi förtjänar.
Ja, eller så är det så att de här två partiernas potentiella väljare faktiskt inte är så intresserade av en jättekostsam, generös tandvårdsreform eller för den delen en enorm omorganisering av sjukvården i Sverige. Det är ju också en möjlighet.
Det kan ju vara så att det funkar väldigt bra i opposition att säga vi har ett väldigt annorlunda svar på sjukvårdsfrågan. Den är jätteviktig för oss och det stora problemet är hur... att vi har liksom landsting / regioner, men sen när man känner, när väljare känner närmare på det här, så kanske man bara säger, nej men är det verkligen svaret? Är det inte alltid bara mer pengar?
Men om man spår någon slags då återgång i KD till en lite mer balans mellan mjukt och hårt.
Det är det du tänker, en mjukhetens revival här.
Jag tycker att man ser sådana spår, eller jag tycker att man hör det också när man pratar med även folk som har företrätt en väldigt tydlig högerposition i partiet, så verkar det, tycker jag, finnas en känsla av att nej, men nu behövs det, alltså när man frågar vem blir nästa partisekreterare, då får man svaret, ja men det behövs någon med stor förankring i partiet, någon som kan bottna i både det mjuka och det hårda.
En pingstvän, för det är inte det omskrivningen? att ha goda känningar i partiet? Är inte det att det måste vara en pingstvän?
Det får stå för dig. Det får stå för Torbjörn.
Jag vet inte. Utifrån den tanken är det ju lite udda att välja Johan Ingerö till partisekreterare. Det är ju ett speciellt val.
Ja,
och en person som är en slugger, som är känd för att liksom ta konfrontation med människor på internet.
Eller i verkligheten också, att om det har varit någon debatt eller någonting, nästan ta en åt sidan och bara säga, det här är svaret, du har fel därför, och verkligen spindoktra, om man gör det fysiskt, människor. Där har han ju varit effektiv, eller?
Ja, och till det ska ju läggas hans biografi. Han är ju som sagt gammal ungdomsförbundare i Liberala ungdomsförbundet, alltså folkpartist, och gjorde ju där sig ett namn som en skicklig fixare eller liksom mediespinnare eller läckare av intressant information, dirigera medielandskapet, sådana saker. Sen har jag ju varit medlem i Kristdemokraterna i över ett decennium i alla fall. Men det är ju inte kanske någon som är rotad i rörelsen. Det Ebba Busch var alldeles tydlig med på den här träffen med riksdagsjournalisterna var ju att han inte hade rest tillräckligt mycket. Och att någon gång i december så börjar Ebba Busch fundera på, är det här hållbart, säger hon. Och sen bestämmer hon sig att det inte är hållbart i januari, och så bestämmer hon sig då för att Ingerö ska bytas ut på kommundagarna senare i vår.
Och sen, de är ju om 2 veckor typ.
Ja, precis. Och sen händer då den här Skyttedal-anmälan. Och då blir det liksom förändrad tidsplan. Det är ju så Ebba Busch beskriver det.
Ja, och det där har man ju, det tycker jag att har varit det tydligaste man har hört när man har försökt ringa i partiet och fråga om den här situationen. Då är ju det alla säger, Johan Ingerö var fel som partisekreterare, han hade ändå bytts ut. Nästan som att man har känt att det har varit orkestrerat att alla svarat det som första svar. Men ska man tro Ebba Busch också, så verkar det ju vara ett djupt missnöje. Det är ju, alltså jag tror aldrig jag har talat om en sån situation innan, där någon på bara några månader skapar ett sånt djupt missnöje i partiet att man får avgå.
Nej,
på en sån central post.
Nej.
Det är ju helt unikt.
Ja, det är det ju. Och hon, Ebba Busch, beskriver ju den här tanken med att han skulle liksom vara en extern röst som skulle kommunicera partiets politik. Partiet blir, det här kan man ju läsa mellan raden i hur de beskriver det, direkt missnöjda med att han inte är en person som åker runt i lokalföreningar och liksom håller ihop partiet och pratar med dem, utan fastnar i Stockholm. Det är ju en liksom klassisk konflikt.
Ja, men hon säger ju också att han inte har lyckats med kommunikationsbiten heller.
Absolut.
Alltså, det som skedde på riksdagsjournalisterna för ett par timmar sedan var ju
hon slängde honom under bussen.
Nej, men det har hon ju redan gjort. Hon backade bussen och körde över honom en gång till. Alltså, ja. Han har inte bara fått avgå på grund av den här anmälan som han nekat till, utan han var också en värdelös partisekreterare som vi redan efter 2 månader gav fullkomligt upp hoppet om. Det är ju så hon säger.
Så säger hon.
Mm. Ja, för det här, när allting uppmärksammades, så blev det ju inte en pressträff, utan det var ju att massa journalister liksom sprang där näringsministern råkade vara, och så hon mötte journalisterna, och då kom ju plötsligt så här, vi hade fått beskedet, det har kommit en anmälan, och man tänker så här, nu det är anmälan som är anledningen till att han har fått sluta, men då börjar hon prata om det här, vi är i en annan fas, vi behöver någonting annat. Och det var också så här liksom lite passivt uttryckt varför formulerar de sig på det här sättet, och samtidigt så här, och det är också ett personalen, jag kan inte gå in i liksom själva sakfrågan, det är inte min roll. Och nu så, då ställer jag frågan, men Ebba Busch, var det en felrekrytering från din sida?
Då svarade hon ja.
Och då fick jag min första Ebba Push från Expressen. Här gjorde hon fel, gick de ut och sa. Och det måste väl ändå så här,
ja, det hände det här under den här riksdagsjournalisttillställningen.
Mm. Ja, och då menar jag, då tar hon ju på sig i alla fall något sorts ansvar. För innan var det ju oklart liksom att hon skulle kunna tidigare gått ut och sagt så här, vet ni vad, det var mitt ansvar att anställa Johan Ingerö, jag trodde han skulle kunna bli det här, det funkade inte, det här faller på mig.
Det vanliga är ju att man säger så här, nej men han har det så jobbigt hemma just nu. Alltså, eller det brukar vara, alltså, jag tänker, när folk avgår, och så brukar man ju hitta på ett svepskäl. Det gör ju inte Ebba Busch, utan hon säger ju Hon inledde ju med att säga, jag tycker det är viktigt med sanningen, som ni vet. Och det brukar folk skratta åt mig när jag säger, alltså Magdalena Andersson. Men nu kommer jag berätta hur det ligger till. Och sen gjorde hon ju det. Det var ju mycket, det var ju detaljer och olika liksom, samtal med medarbetare.
Ja, men och då är det ju intressant, för här tar hon ju på sig ett ansvar för den här rekryteringen. Och pratar man med människor i Kristdemokraterna om hur den här rekryteringen gått till, så säger den ju också, alltså hon försöker ju på den här träffen säga, ja, det var en felrekrytering, och sen end of story. Men pratar man med människor i Kristdemokraterna så är det ju inte end of story, utan det handlar ju faktiskt om hur hennes ledarskap är. Det är ju flera som säger att det där fanns liksom ingen, alltså att utse en partisekreterare är ju partiordförandens liksom privilegium. En partisekreterare måste ha partiordförandens förtroende, som hon själv säger. Men det innebär ju inte att man inte kan, eller kanske till och med bör, förankra ett namn om man vill liksom få det att vara framgångsrikt. Men här är det ju flera som beskriver, när man pratar bakgrund med dem, alltså distriktsordföringar till exempel, att det har inte varit, det var en hel nyhet för dem.
Hon
att,
kom till ett möte och presenterade honom.
Och
eller?
På partistyrelsen så kom hon till mötet, och det fanns flera partistyrelseledamöter som inte kände till att det var han som skulle presenteras.
Sara Skyttedal sitter ju också i partistyrelsen.
Bland annat Sara Skyttedal som sitter där och ju har den här långvariga problemrelationen med den här personen.
Säger hon, säger inte han.
Men, absolut. Ja. Det faller ju helt och hållet tillbaka på Ebba Busch att rekrytera den här personen. Och gör man en rekrytering som går så fullständigt åt skogen som hon själv beskriver att den har gjort, så borde det ju också vara, väcka en del tankar i partiet.
Om hennes omdöme?
Ja, om hennes egenskaper som rekryterar, om inte annat. Men och som ledare.
Hon gör ju alltid på det här sättet. Alltså, det här är ju Ebba Buschs
krishantering.
Ja, men hon gör alltid på samma sätt. Hon tar då att liksom, hon möter alla. Hon går inte, hon kanske har gömt sig lite grann, men sen tar hon ändå snacket. Och då säger hon ju alltid så här, ja, jag har ändrat mig. Ja, jag gjorde fel. Ebba Busch, du är dömd för förtal. Ja, det är jag. Alltså det, hon är liksom alltid, hon gör sig untouchable genom att säga så här, ja, du har rätt, men nu är jag här för
nu vänder vi blad, jag vill prata om elstöd.
Ja.
Ja, men och egentligen är det ju samma sak med Sara Skyttedal här. Alltså partiet har låtit henne toppa EU-listan 2019. Partiet som i Ebba Busch. Ebba Busch har inte varit emot det. Ingenting har talat för det i alla fall.
Hon sa också att hon är en av de bästa Europaparlamentariker som Sverige har haft på mycket länge.
Mm. Det finns ju flera i partiet som liksom beskriver Skyttedal som, ja, men att hon har väldigt goda kontakter med CDU och hur liksom, vilken makt och inflytande det ger i parlamentet. Och att hon är jätteframgångsrik. Samtidigt då så säger ju Ebba Busch på den här träffen också att ha de här åsikterna om narkotikapolitiken, det kan man kanske ha. Alla tycker inte om allt i partiprogrammet. Men man kan inte hålla på och driva dem. Särskilt inte om alla nivåer från pressekreterare till partisekreterare säger sluta. Du förstör för partiet. Vi vill absolut inte ha en diskussion om det här. Så sluta bara nu, direkt. Och man kan som Ebba Busch inte liksom vara kristdemokratisk EU-parlamentariker. Det var ju så hon sa. Om man samtidigt brukar narkotika. Så hon slänger ju också Sara Skyttedal under bussen. Men då blir det ju, det faller ju också tillbaka någonstans på Ebba Busch och ledarskapet i partiet. Okej, ni har utsett den här toppkandidaten för 4 år sedan. Kan det ha varit fullständigt okänt för er vad den personen tyckte och tänkte om narkotikapolitik?
Eller att Sara Skyttedals hela politiska karriär har gått ut på att gå emot sitt parti eller driva det framför sig. Alltså, jag gissar att Göran Hägglund även internt var ganska emot migrationsutspelet som hon gjorde 2014, var det?
Om det inte var ännu tidigare.
Ja, när den här debattaren. Ja. När han kritiserade den ju i alla fall offentligt väldigt mycket. Decemberöverenskommelsen kanske inte riktigt lika.
Nej, och då var ju Ebba Busch partiledare och hon gjorde väl njugga protester. Alltså, ja. Mer som att hon kanske uppskattade den insatsen av Skyttedal. Men jag menar, har man valt att ha Sara Skyttedal som toppnamn så borde man väl liksom känna till de här sakerna. Men nu låter hon ju som att hon liksom, ja, egentligen konstaterar att Sara Skyttedal inte kan vara ett toppnamn för partiet i nästa.
Fast var hon också en felrekrytering?
Fast hon sa ju, hon fick ju en rak fråga om det och då sa hon ju att det ville hon inte säga, men hon säger ju att förtroendet för Sara Skyttedal i partiet har verkligen sjunkit och att det, folk har varit så upprörda över de här utspelen.
Ja, men på det sättet har man en konstigt ironisk situation. Alltså här blir den här jätteinfekterade konflikten kring polisanmälan och att Ingerö måste sluta. Men båda verkar på olika sätt ha gjort bort sig innan på ett sätt som ifrågasätter om de kan ha sina roller i framtiden. Alltså Ingerö genom att vara misslyckad partisekreterare enligt Ebba Busch, Skyttedal genom att driva en narkotikalinje och tala om de sakerna på ett sätt som har, ja men pratar man i partiet så hör man ju flera tunga personer som normalt liksom har gillat henne säga nej, det kanske kan bli svårt, man får fundera på det här med listan till EU-valet och det är ju en lista som ska sättas under våren här.
Men jag har hört också lite annat, att personer som tycker att jo, men nu har hon ändå lyckats svänga det där till att handla om mer om att liksom, vi måste ta hand om missbrukare och det är för många som dör i Sverige. Och, alltså, att hon har lyckats vinkla det lite från då själva avkriminaliseringen till att handla mer om det sociala som ligger mycket närmare många kristdemokrater. Alltså, det finns ju fortfarande många som backar upp Sara Skyttedal, skulle jag säga. Men sen finns det ju också förstås den kritiken som Ebba Busch väldigt noga lyfter fram.
För där har de betydligt bättre pizza än vad de har någon annanstans. Bättre pizza. Bättre pizza.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag undrar om det finns någonting i DNA hos alla de här tre huvudkaraktärerna som också är liksom både succén men kanske också problematiken hos dem alla. Att de hatar inte uppmärksamhet. De hatar inte att stå i centrum. Och då kan man ju liksom tänka så här, ja men alla bra politiker är väl på något sätt narcissister. De är väl uppmärksamhetsaper. Det är ju så man liksom, särskilt i dagens medielandskap, får uppmärksamheten. Men då kommer ju frågan till sig, ja men varför? Varför vill du vara i mitten? Var det verkligen så man tänkte liksom med Sara Skyttedal att hon skulle liksom börja driva KD till liksom ett amerikanskt och sen plötsligt bli någon sorts libertariansk cannabiskompis? Eller finns det någon del i det här att ibland så jämför man Bush-sidan med så här, det är Trump, det är trumpianskt. Men jag undrar om det finns den här andra jämförelsen med den amerikanska kulturimporten Kardashians. Alltså en ren reality-series liksom nosen, näsan för att vara i centrum är så oerhört centralt. Och man är så duktig på att hantera det här och särskilt Ebba Busch.
Vad är skillnaden mellan Trump och Kardashians? För mig är det mediemässigt är det väl samma sak.
Nej, men då blir det ju någonstans att ja, men Trump vill i alla fall bli president. Han vill göra någonting. Det fanns liksom ändå en politisk agenda. På något sätt så är
ja, men
ju,
det uppfattar jag att alla de här vill.
Att det är inte bara uppmärksamhet för uppmärksamhetens skull. För om man tittar på Ebba Busch har ju varit i en hel del blåsväder innan. Och det är det här man tänker sig, liksom, finns det någonstans någon gång som det handlar om ett omdöme? Att du gillar att vara där ute, du gillar att festa med influencers, du säger en debatt, berått mod och sen plötsligt blir du poster child för de som inte lyssnar på rekommendationerna utan ut och partar. Och hon har liksom tagit sig igenom det här, hon tog sig igenom husköpet, hon tog sig igenom förtalsgrejen. Hur många gånger kan Ebba Busch vara duktig på liksom att alltså, förstår ni någonstans vi är ute efter att så här, hon söker någonting, hon hamnar hela tiden i konflikter och någonstans kanske media, partiet, väljarna tröttnar på den här lilla djuret som kommer nära eld, vad heter den, sån här liten eldfluga som liksom bränner sig i malen, ja jag vet inte vad det är.
Alltså jag minns så väl när Expressen avslöjade husköpet, att, för att jag var i riksdagen den dagen och träffade reportern som skulle ställa fråga till Ebba Busch om det, och samma dag hade Kristdemokraterna förtroenderåd, tror jag att det heter hos dem, och då förlorade partiledningen en stor strid som handlade om att man ville införa obligatorisk språkförskola för barn med utländsk bakgrund eller utlandstalande föräldrar, och detta skapade ett sånt massivt liksom uppror i partiet. Folk var jättearga för att obligatorisk förskola, må den så vara för invandrare, den ska inte finnas i liksom Kristdemokraternas Sverige.
Men det var liksom en sida partiledningen som ville att de måste lära sig svenska.
Exakt, det är viktigt för integrationen eller för att sända signaler till vissa väljare att vi ställer höga krav på invandrarbarn att de ska lära sig svenska.
Och sen var det gamla KD som ville familjen
tidningen
måste få bestämma själva.
Tidningen Dagen var liksom nerringd av upprörda, genuina kristdemokrater som tycker att barn ska få vara hemma med mamma eller pappa, fast helst mamma. Mm. Partiledningen förlorade detta.
Just det, gamla KD vann.
Mjukis-KD, om man kallar det för det, vann. Aha. Och det här var ju en stor liksom, sak, eller stor och stor, men det här var en sak, politisk konflikt som blev helt ouppmärksammad eftersom husköpet kom samma dag. För Ebba Busch kanske det har varit bra att det har varit dokusåpadrama som
äter upp allt syret.
Äter upp den politik hon inte har fått igenom.
För det är ju det är anklagelsen mot Kardashians hela tiden. Att de lyckas liksom alltid skapa en riktig story. Någon är otrogen. Någon blir kidnappad i Paris. Alltså, eller skapa stories. Det händer saker. Men på något sätt att det används alltid i symbios för att sen lyfta själva serien när den kommer. Så att man som tittare ska...
Alltså man läcker sextape för att folk ska kolla på...
Typ sådana saker.
Det är liksom wag the dog-tankar. Slutar inte med resultat. När det där har liksom fungerat i valrörelsen 2018, så var det många internt som liksom drog slutsatsen att när Ebba Busch ganska mycket, bara för att hon var trött på att miljöpartisterna fick prata så mycket om klimat, slängde upp kärnkraften, det var ju liksom wag the dogget, göra någonting annat. Då fungerade det, och det blir då får man ju hålla på med det så länge det är framgångsrikt.
Jag vill ändå invända, nej, är det inte det också valanalysen konstaterar, att den tiden har sprungit förbi den här typen av, jag vet inte om de har rätt i det faktiskt, måste, alltså mediemässigt, men i alla fall.
Alltså falukorven är passé, och var det redan i valrörelsen egentligen?
Jag tror kanske att det är önsketänkande. Men ja, det är som när jag gick på journalisthögskolan och de sa så här: jag tror bylinesen kommer bli mindre nu, det kommer bli mindre personfokuserat i medierna. Det stämde inte. Nej. Den framtidsspaningen.
Nej, verkligen inte.
Men i alla fall, det jag skulle säga är, även om det kanske finns problem för partiet med den här kändismänniskorna, Henrik, som du pratade om, som tycker om att vara i centrum, så är det väl ändå så att om både Sara Skyttedal och Johan Ingerar nu kommer försvinna. Det är en ganska hög andel av kristdemokratiska personer som får utrymme i medierna. Eller kristdemokratiska personer som någon överhuvudtaget kan namnet på. Mm.
Men det är ju för att man tittar på dem, de gör saker, de säger saker, de beter sig, energin, ögonen riktas ditåt. Kanske det finns någonting att när man tar bort de här mest färgglada, kan det vara så att de här lite gråare...
Acko Ankarberg, Jakob Forssmed... Är det de du pratar om nu?
Att de ändå lyfts upp och hamnar mer i fokus när de inte behöver konkurrera med det spektakulära.
Det är ju möjligt. Men
nej.
Ta då, när man pratar med Kristdemokraterna nu, så betraktar de det ju inte så när vi tittar på EU-listan och inför EU-valet 2024. Alltså, för skulle då Sara Skyttedal ha tappat förtroendet i partiet och inte återfå det, och inte i provval och i valberedning eller nomineringskommitté eller vad de kallar det, hamna på en hög plats här på valsedeln, då är det ju David Lega som är tvåa idag som kanske skulle kunna kvala in som etta. Och det är ju en person som inte har tagit den typen av plats. Alltså, han har ju absolut kommit ut i medier, men inte i närheten av de här du pratar om. Det är ingen Kardashian-människa. Om jag köper din liksom analogi.
Inte
här.
Karismatisk på det sättet.
Då är ju frågan, kommer partiet nöja sig med det? Dessutom så är ju den här uppdelningen liksom Skyttedal-Lega, två toppnamn som var i förra EU-valet, tydlig om vi förenklar intern logiken till två falanger. Skyttedal hård, Lega mjuk. Ska man då låta en mjukis toppa? Eller ska man hitta en annan hård kristdemokrat, eller som jag då hellre kallar liksom KDU-kristdemokrat, men som inte har någon problematisk åsikt eller brukande av droger, för att ändå liksom trycka ner de här mjuka. Det startar ju, det drar ju igång rätt komplicerade eller potentiellt komplicerade och förödande processer i partiet. Så jag tänker att den här infekterade skandalhistorien är ju intressant i sig, men det riktigt intressanta är ju EU-valet och vad som händer om Kristdemokraterna misslyckas i ett val till. Hur mycket, ja, vad ska Ebba Busch göra då och hur är egentligen tålamodet med henne?
Skulle det kunna vara så att det inte var en skandal som fällde Ebba Busch utan helt enkelt dåliga valresultat?
Det har ju hänt förr i alla fall i partiet att folk har fått gå för att valresultaten är för dåliga.
En sak som kanske också spelar, jag vet inte om det spelar in, men Johan Ingerö kandiderade ju till riksdagen i höstas och i Sörmland. Han var ju ganska uppmärksammad inför det. Alltså, bland annat gjorde Dagens Nyheter ett stort porträtt på honom. Alltså, han är ju en person man pratar om. Man märker ju, tycker jag, när den här händelsen hände att folk är... Alltså han är en person som folk är intresserade av. Jag fick många sms av så här privata vänner som bara, vad har hänt? Som jag inte hade fått om det inte var en person som Johan Ingerö. Men han fick 56 kryss. Han toppade listan efter Ebba Busch, för hon toppade ju alla listor.
Mm.
Kanske inte det mest karismatiska namnet.
Nej, men det
där
behöver inte alltid omsättas. Alltså, sen kanske inte han kanske inte var ute och kampanja så mycket. Han hade säkert mycket annat att göra i sin roll. Det finns säkert skäl till att inte han blev en kryssraket. Men
han var ingen röstkung som de säger i Finland.
Nej, men det behöver inte vara så att man, för att man är en person som skapar mycket uppmärksamhet, att det omsätts i väljarstöd.
Nej.
Kristdemokraterna har nu kommundagar. Helgen efter påsk, senast då ska en ny partisekreterare vara presenterad, sa Ebba Busch idag. Fast det lät som att det kunde bli typ redan i eftermiddag, jag vet inte.
Mm.
Men det händer ju en del för KD i övrigt också. Alltså, KDU byter också förbundsordförande. Nike Öhrbrink har ju blivit stadshustoppperson.
Just det, hon ska sluta.
Hon ska sluta. Hon har ju också fortsatt driva på ungdomsförbundet i Sara Skyttedals anda. Och det finns tydligen bara en kandidat till efterträdare.
Aha.
Vice ordförande Stefan Sarmes, som nog också kommer fortsätta i precis faktiskt samma linje.
Ja, jag uppfattar honom som en sån muffare anno 1985.
Det kanske alltså, talar emot mjukistrenden. Det finns ju inga unga mjukisar i alla fall.
Nej, en gång när jag var för några år sedan på ett årsmöte eller vad det heter, ting, jag kommer inte ihåg vad de kallar det, KDU. Då var ju Stefan Attefalls son där. Stefan Attefall var ju en medarbetare till Alf Svensson, alltså, som jag kategoriserar som kärnan under tre decennier i alla fall i Kristdemokraterna, men rätt leftish som sådan, klar vänsterlutningen då. Och jag tror det handlade om Systembolaget, om man var för eller mot Systembolaget, och där Sarmes och andra drev ju då avskaffa skiten. Så kan vi inte ha det i ett samhälle, att staten ska få bestämma om alkohol på det där sättet. Medans son Attefall ganska ensam gick upp och pläderade och liksom drev socialt omhändertagande och lyckades med hjälp av en tjej som jag inte kommer ihåg namnet på svänga hela debatten, för hon började prata om missbruk i nära relationer. Av egen erfarenhet. Då bara välte hela KDU-mötet.
Så det ska vara han Attefallssonen då, om KDU ska ta
om det finns namnmjuk. Jag vet inte om han är det längre.
Jag har inget bra tips på vem som kan bli ny partisekreterare, men däremot har jag ju då hört det där som jag sa innan, att folk pratar om att det behövs någon med djup förankring i distrikten, det vill säga ingen proffspolitiker från Stockholm. Och det behövs också någon som kan fatta både det mjuka och det hårda.
Då blir det ju i alla fall inte Sara Skyttedal som blir partisekreterare, tänker jag. Utan någon som är betydligt mindre känd. Eller frispråkig, eller Kardashian. Om jag får använda Henriks ord. Eller tala för dig. Får jag det?
Det får du.
Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kareborg.